Ja, många gånger den sista tiden. Nu funderar du, vad pratar du om? Vi har inte sett dig. Nej, vi var osynligt här. Och vi lyssnade på predikan efter predikan som har hållits här utav Sigfrid nyligen och så vidare. Men hur är det möjligt? Jo, genom internet. Det spelas ju in och läggs in på internet, så vi har varit med. Och det är väl bra att kunna säga det till andra människor, ni kan vara med. Även om ni inte orkar sitta här så kan ni vara med. Har ni en dator, koppla in på den och gå in på Pingstkyrkan här i och då kommer ni in. Så är det. Men nu är ni i natura här och det är roligt att få se er. Vi har varit några dagar hos Sigfrid och vad menar han åkte iväg också. Han är ju i Israel nu som ni kanske vet. Och där hade jag gärna varit själv. Det var ett tag sedan sist. Vad ska man predika i en församling där man har predikat så många gånger förut? Jag predikar över det som kommer till mig, även om det skulle vara så att jag har predikat om ämnet någon gång tidigare. Men jag tror inte att det har skett på länge, länge i så fall. Nu är jag ganska noggrant så jag skriver upp vid predikan var jag har predikat och när jag har predikat, så jag har ganska bra koll på det. Jag ska ta med er till Abrahams tid, och för det har blivit levande för mig igen, och vi kommer in på första Mosebok, den 21 kapitlet, där hände någonting fantastiskt. Herren gjorde med Sara som han hade sagt. Sara blev havande och födde en son åt Abraham på hans ålderdom, just vid den tid som Gud hade sagt honom. Efter många års väntan, där det inte verkade ske det som Gud hade sagt. Vi kan komma in i sådana situationer ibland. Du ska få en son och genom honom ska då andra söner och så vidare komma som är med och skriver i Bibeln. Det hade han sagt. Och nu var Guds tid inne efter väntan. Och Romarbrevet 4:18 säger, när allt hopp var ute. Det finns tider när vi inte förstår Gud. Och då vi har bett och det händer inte mycket. Och så finns det andra tider där det händer mer. Men i alla fall. 13 år tidigare så hade Ismael fötts. Ni kommer väl ihåg att de hade väntat och väntat och så försökte de, det kanske ska ske genom tjänstekvinnan. Inte genom Sara, för du verkar ju inte få något barn. Du kan inte få barn och därför så måste, som det var sed, att man kunde göra att få barn då genom en tjänstekvinna. Det var lösningen, tyckte de. Han verkar vara löftessonen, men han var inte det. Han verkade vara det, men var inte det. Det vi trodde var då ett bönesvar, kanske inte var just så som Gud hade tänkt, utan det största kommer snart. Nu grep El Shaddai, den levande guden, in i världshistorien. Senare skulle Jesus födas, också det genom ett övernaturligt ingripande. Men när Sara får höra det där igen, i vers 6, så säger hon: Gud har fått mig att le, därför att hon hade fått bönesvar. Alla som får höra detta kommer att le med mig. Det är ju smittsamt att le. Och hon skulle få le igen. Det finns tider då vi inte alls förstår Gud. Väntans tiden. Men det finns också tider då vi får le. Nu har Gud gripit in som han har lovat. Eftersom det inte gick först, de fick vänta och vänta och vänta, så tog de till det här att man kanske skulle ta tjänstekvinnan, men det var inte det som Gud hade sagt. Ismael, som var tjänstekvinnans son med Abraham, hade fötts ungefär 13 år tidigare. Och han verkade vara, som sagt, löftessonen. Men så kommer det här att Sara fick ett barn, Isak. Och så säger hon: Gud har fått mig att le. Alla som får höra detta kommer att le med mig. Och senare i vers 6. Barnet växte och blev avvant. Och den dag då Isak avvantes gjorde Abraham en stor fest. Men då Sara såg att den egyptiska kvinnans son hånskrattade. Den som Hagar fött åt Abraham, sa hon till Abraham: driv ut den här slavinnan och hennes son. Det hade varit många spänningar mellan de här två kvinnorna, Hagar och Sara, sen Isak föddes. De var rivaler. Tidigare så hade, under 14 år, så hade Sara varit avundsjuk på Hagar. Hon hade sett Hagars, tjänstekvinnans, triumferande blickar. Du kunde inte, men jag kan. Hon hade känt förnedringen, skammen, att inte själv kunna föda ett barn. Och nu äntligen hade hon fått en son. Och då gjorde Ismael löje av honom. Hon skrattade åt honom, den här lilla palten på kanske 2 år. Och det blev för mycket för Sara. Driv ut han. Det går för långt. Hon och Ismael ska ut. Abraham, står i vers 11, tog mycket illa vise för sin sons skull. Det var ju hans son också, Ismael, som han älskade. Han älskade båda sönerna. Skulle han nu missa en av dem? Och så pratade han med Herren, som man ska göra. Alltid bra att prata med Gud, när man inte förstår någonting. Och så säger Gud till Abraham: tag inte illa vid dig för pojken och din slavinnas skull. Lyd Sara i allt som hon säger till dig. Ty det är genom Isak som du ska få din avkomma. Men också slavinnans son ska göra till ett folk, eftersom han är din avkomling. Alltså, Sara påverkar utav den syndiga naturen. Driv bort dem, ilskan, vreden. Och Abraham gick med på det. Men Gud skulle också välsigna Ismael. Gud skulle använda Isak men också Ismael som skulle bli ett stort folk enligt löftena. Isak däremot skulle Gud tala igenom honom och hans efterkommande till hela mänskligheten som har en bibel. Genom dem ska Gud tala, de som har fötts i den här släkten. Våra mänskliga lösningar som vi ibland försöker att få också i församlingarna, som inte är Guds lösning, men vi tycker att vi gör så här, krångla till det lite, men Gud kan till och med använda det som var mänskligt, så att säga. Men ännu mera det som han har fått föda i oss. Gör så här. Jag ska tala genom dig när du vittnar. Och så får vi uppleva att nu berör mitt vittnesbörd till den här människan. Den här människan. Och Gud vill använda dig. Sök Guds vilja. Sök så att du förstår, det här ska jag göra nu. Med den här ska jag prata nu. Ibland så kan våra mänskliga lösningar vara i vägen för Guds lösning. Men Gud kan också handla där. Precis som Abraham har vi svårt att lämna vår Ismael. Vi har vant oss med honom och tycker om honom. Vi vill verkligen tjäna Gud genom honom. Det är inget fel på motivet, men vår Ismael har inte fötts då i Guds vilja. Vi var för otåliga. Och ibland så kommer det in mänskliga tankar in i en församling. Vi är inte medvetna om att det här är en mänsklig tanke. Vi vill ju så gärna tjäna Gud. Men ändå var det egna tankar mitt i allt det. Det händer. Och det har gått då kanske flera år. Vi tror hela tiden att vi är på rätt spår. Abraham trodde verkligen att Ismael var löftesonen. Det trodde han. Ändå till Gud talade igen när Isak kom. Våra egna lösningar i vårt eget liv eller våra egna lösningar i församlingen kan verka rätt till och med flera år. Men det är så oerhört viktigt att vi ändå söker Gud, tala till mig, korrigera mig. Därför att egna lösningar hur vi ska fixa olika saker står liksom i vägen. Och vi får inte det maximala, det som Gud ville ge oss. För Gud ville ge oss mycket mer. Gud ville använda oss mer än vi någonsin kan ana. Och det är dömt då att vi har kommit in i vissa mänskliga saker som egentligen inte gör så mycket, men Gud använder, okej, men det kunde ha varit mera. Och nu skulle Abraham säga, han hade ju fått två söner. Tänk om du hade fått lämna ifrån dig din 15-åriga son. Packa ihop hans saker och säga, nu får du inte bo hos mig längre. Dags för avsked, och han såg länge efter Ismael och Hagar. När de lämnade honom och blev till två prickar som slutligen försvann vid horisonten. Den pojke som hade varit hans främsta kärlek i så många år var borta. Vi måste förstå att det var svårt för Abraham. Han älskade verkligen båda sina söner. Ser du tårarna som droppar ner i hans skänk? Och känner du den här djupa smärtan som plågar hans hjärta? Ibland gör det ont att tjäna Gud. Men det är ändå rätt. Ibland måste vi ge ett offer. Ett verkligt offer är inte alltid lätt att ge. Abraham var lydig. Han älskade Gud mer än någon annan. Det här är viktigt. Gud skulle ta hand om Ismael. Han lät honom inte dö i öknen. Man kan läsa sen i vers 20. Gud var med pojken. Han skulle inte dö. Han skulle då bli ett nytt folk. Och Gud skulle också uppenbara sig så småningom där. Även hos honom. Men vi har liksom inte tid med att tjäna Gud i mänsklig kraft. Med egna lösningar. Det är mycket bättre om vi hittar spåret som Gud vill leda oss in i. Vi behöver inte vara rädd för Guds lösning. Guds ledning. Ibland så är vi rädda. Tänk om jag nu går. Så ja, man blir nervös kanske ibland. Men var inte rädd för att göra det som Gud vill i ditt liv. Inte alls. Det är det bästa du kan göra. Så sök även i detaljer vad Gud vill. Så kommer han att leda dig. Använda dig. Och det är fint att få bli använd av Gud. Är du beredd att offra Ismael den mänskliga lösningen så att säga? Första Mosebok 22, vers 1. En tid därefter satte Gud Abraham på prov. Han sa till honom, Abraham, han svarade, ja, här är jag. Då sa han, tag din son Isak, din enda son som du älskar, och gå till Moria land och offra honom där som brännoffer på ett berg som jag ska visa dig. Alltså, det blir bara värre och värre här. Alltså, Ismael borta. Nu ska du offra Isak också. Alltså vi som nu har läst hela Bibeln vet ju att det vill ju inte Gud. Men det hade ju inte Abraham. Han visste ju inte att det här kunde ju bara vara en prövning. Utan han tog det på fullt allvar. Gud säger till honom, du ska offra din son. Vi förstår hans situation. Det var inte djävulen nu som hade talat och satte honom på prov. Som i Jobs bok så var det djävulen som på olika sätt höll på. Prövade Jobs kärlek till Gud om den var äkta. Det var en tuff prövning som vi inte vill ha. Utan... ja, även Petrus blev prövad utav djävulen att svika Jesus, att förneka honom. Och Jesus säger sen i Lukas 22:31, Simon, Simon, Satan har begärt att få sålla er som vete, men jag har bett för dig att din tro inte ska bli om inte. Vår tro prövas. Och det är inte att vi måste ha en massa viljestyrka och så. Men att vi sätter vår tillit till Gud och hans ord. Men var medveten om att vi prövas. Vi kan få motgångar som vill knäcka vår tro. Nu var det Gud som prövade Abraham. Det var inte djävulen. Tidigare hade han fått offra gemenskapen med Ismael. Och nu ville Herren att han skulle offra Isak. Det här var ett oerhört tungt offer. Han skulle alltså offra den största gåvan som Gud hade gett honom. Det hade varit lättare att ge sitt eget liv. Jag är övertygad om det. Vad gör Abraham? Vers 3. Tidigt nästa morgon sadlade Abraham sin åsna. Han lydde. Han gick med Isak till Moria berg. Moria berg förresten. Det kommer tillbaka i Bibeln. På den platsen skulle senare Guds tempel byggas i Jerusalem. Det var den platsen som Gud ledde Abraham till. Och där skulle man offra djur som brännoffer och annat till Herren. Och där, lite längre bort ifrån, eller en del av Moria berg, skulle Jesus dö på ett kors. Det var den platsen som Gud ledde Abraham till. Där ska du offra Isak. Vi ser att allting hänger ihop. Han skulle offras som brännoffer som symboliserar ett fullständig överlåtelse. Allt skulle förbrännas, gå upp, stiga upp. På Abrahams tid offrades barn till avgudar. För människor har känt, kanske även i vår tid, jag vet inte om människor gör det. För människor känner att jag behöver en försoning, och så tror man då att man kan få någon slags försoning genom det offret. Gud avskyr människooffer. Det står i 5 Moseboken kapitel 12 vers 31. Allt som är avskyvärt för Herren och som han hatar, lyssna, hatar, det har de gjort till sina gudars ära. Ja, till och med sina söner och döttrar bränner de upp i eld åt sina gudar. Vi vet det, Mose vet det, men Abraham som inte hade sett då det som skulle komma, visste det inte. För honom var det allvar. Och han lydde, vers 4-5. När Abraham på tredje dagen lyfte blicken fick han se platsen på avstånd, Moria berg. Han sa då till sin tjänare: stanna här med åsnan, jag och pojken går dit bort för att tillbe, och sedan kommer vi tillbaka till er. Han var fullt inställd på att lyda Gud, även om allting var förvirring i hans innersta, han förstod ingenting. 3 dagar tog den här vandringen dit, till Moria berg. Och på den tiden hinner man tänka en hel del. Gud, vad menar du egentligen? Har du tänkt så någon gång? Vad menar du egentligen med det här? Det kan ju vara andra saker. Det här är ju liksom annorlunda vad du har sagt till mig under alla de här åren då jag har vandrat med dig. Han kom ihåg sin kallelse. Han hade blivit kallad från ett folk. Han har lämnat folket och sitt gamla tänkande, hade börjat trons vandring. Hebreerbrevet 11:8. Abraham drog bort utan att veta var han skulle komma, och Gud hade lett honom till den plats som nu är Israel. Och så den här vandringen upp till det som då inte var en stad. Jerusalem skulle ju byggas där, men det var en kulle. Moria berg. Gud visste precis vad han gjorde. Det hänger ihop alltihop. Gud skulle offra sin son där. Där. Abraham, är du villig? Allting hänger ihop i hela Bibeln. Gud hade knutit sina löften till Isak. Genom Isak skulle Gud verka, och hans barn och barnbarn, och så småningom han som skulle födas också i det släktet. Jesus, Yeshua. Och Abraham tänkte kanske så här. Hittills har han ju uppfyllt allt i detalj det han har lovat mig. Och Gud har knutit sina löften till Isak. Det måste ju uppfyllas även om Isak dog. Och Abraham var ju övertygad om att det måste ske. Då måste ju Ismael bli levande igen. Hur skulle det annars kunna uppfyllas allt det som Gud har tänkt genom honom och det folk som kommer genom honom? Och därför säger han till tjänaren, han lämnar tjänaren, så tar han med sig Isak och börjar bygga upp ett offer där. Men till tjänaren säger han, sedan kommer vi tillbaka till er. Står så i Bibeln. Så Abraham visste han ska göra offret, men sedan kommer vi tillbaka till dig, alltså till tjänaren. Och det bekräftas också i Hebreerbrevet 11:19. Abraham räknade med att Gud hade makt till och med att uppväcka från de döda. Så står det i Hebreerbrevet 11:19. Gud har makt att till och med uppväcka från de döda. Så han vågade säga, vi kommer tillbaka till er. Men han menade allvar med att han var beredd att offra Isak. Isak visste inte att han var offret, men han litade på sin far. I sitt hjärta hade Abraham redan offrat sin son. Därför att viljeoffret var ett. Han var villig. Det börjar alltid med viljan. Och han var villig att göra det Gud hade sagt till honom. Han förstod ingenting, men han var beredd till det. Offer är smärtsamma att ge. Det kostar någonting. Det är inte bara att jämna en liten slant i kollekt, men ett verkligt offer är smärtsamt att ge. En sak som inte betyder någonting är lätt att ge. Ett offer är att ge det man helst av allt vill behålla. Abraham offrade det dyrbaraste han hade till Gud. Alltså viljeoffret var det. Det fanns inget dyrbarare än det Abraham offrade till Gud. Därför att han älskade Gud mer än någon annan, till och med mer än sin son. Så var det. Abraham hade kommit Gud mycket nära. De var nära vänner. Som det står i Jesaja 41:8. En vän är ju någon som vi delar våra liv med. Som vi går nära. Och Gud vill att vi ska gå nära honom. Så att vi känner att han är vår vän. Även känslomässigt så är jag nära dig, Gud. Jag förstår inte allt, men jag vill vara nära dig. Använd mig. Och så var Abraham beredd att ge det dyrbaraste han hade. Vad är det för dig? Jag vet inte, framgång om man är ung, blir rik, kunna resa var som helst på jordklotet. Om det nu skulle vara så fantastiskt. Att kunna köpa det man längtar efter. Att lägga saker på Guds altare kanske inte är så populärt nu för tiden. Nu ska man ju vara egoist. Det har man väl alltid varit i alla tider. Vi går tillbaka till Abraham. Första Mosebok kapitel 22 vers 10. Och Abraham räckte ut handen och tog kniven för att slakta sin son. Då ropade Herrens ängel till honom från himlen. Abraham, Abraham. Han svarade, här är jag. Då sa han, lyft inte din hand mot pojken och gör honom ingenting. Nu vet jag att du fruktar Gud, då du inte ens undanhållit mig din enda son. Offret var gett viljemässigt, även om det inte var praktiskt genomfört. Abraham gav ett mycket stort offer, men Gud gav ett ännu större offer. Lyssna nu. Abrahams son Isak behövde inte dö, men Guds son Jesus var tvungen att dö. Allting hänger ihop i Bibeln. Romarbrevet 8:32. Han som inte skonade sin egen son, utan utlämnade honom för att hjälpa oss alla. Varför skall han inte skänka oss allt med honom? Han har egentligen gett allt till oss. Vad det här allt betyder får vi se i evigheten. Men oerhört dyrbart. Han har redan i sin oerhörda kärlek till dig och mig och oss alla gett det dyrbaraste han har. Kan vi tvivla på att han älskar oss? Han har gett oss sin älskade son som fått lida oerhört för vår skull. Vem tror du ger mer, du eller Gud? Prata ibland att nu har jag gjort det för Gud och tycker väl att nu har jag verkligen fått offra mycket här. Vem har gett mest? Ska vi egoistiskt behålla allt vi har och samtidigt förvänta oss att han ger oss allt? Märkligt vänskap. Om vi gör likadant på ett vänskapsförhållande, liksom jag tar emot allt och jag ger dig ingenting tillbaka. Va? Det fungerar inte bra. Det är ju att egoistiskt utnyttja en annan person. Både Abraham och Gud gav det dyrbaraste de ägde till varandra. Och jag är helt fascinerad i min ande när jag tänker på det här. Första Mosebok 22:16. Jag är nästan färdig nu. Jag svär vid mig själv, säger Herren. Eftersom du gjort detta och inte undanhållit mig din enda son, skall jag rikligen välsigna dig och göra dina efterkommande talrika som stjärnorna på himlen. Och din avkomma skall inta fiendens portar. Din avkomma. I Abrahams gener så kom också Jesus. Och det judiska folket, men också Jesus. För Abraham var starten så att säga. Och i de generna fanns också Jesus. Och så fortsätter vers 18. I din avkomma, jag kunde skriva gener, skall alla folk bli välsignade därför att du lyssnade till min röst. Blev det så? Genom de här folket så har vi fått Bibeln som vi kan läsa. Guds ord har getts till hela mänskligheten genom din avkomma, genom det judiska folket. Och genom din avkomma så kommer Jesus att födas och dö för din skull. Det säger Gud långt före Jesus kom. Är det en slump? Naturligtvis inte. Genom din avkomma skall alla folk bli välsignade därför att du lyssnade till min röst. Jag har stämt möte med dina gener i framtiden. Han ska bära mänsklighetens synd och försona oss. Blev det så? Det blev så. Hela Bibeln hänger ihop. Vi tackar dig, Herre, för detta fantastiska som vi har fått läsa, studera, förundras över. Tack för att allting hänger ihop. Tack för att du har försonat oss. Tack för att du var beredd att offra din son. Och han uppstod igen. Tack för allt som du har gett till oss. Och vi vill överlämna oss igen till dig och säga, använd oss. Om det är litet eller stort, men använd oss. Vi vill vara dina vittnen, vi vill vara ditt folk som visar andra vem du är. Hur oerhört stor din kärlek är. Möt med alla här inne. Låt din heliga ande få genomströmma oss alla och fröjda var och en över att du älskar oss så mycket. Amen. Gud välsigna er.